Hej och välkomna till ett nytt Hej och välkommen till ett avsnitt av Spoilervarning. Till slut är vi här.
Efter en massa missöden som mest har varit mina så är vi äntligen tillbaka.
Jag heter Linus Svensson och du heter?
Mikaela Magnusson.
Och vi är här.
Ja.
Och vi ska prata om en film som ni kanske minns för länge sedan att vi sa att vi skulle prata om.
Som vi knappt själv ens minns för det var så länge sedan vi såg den. Men vi ska göra vårt bästa.
Är du såg den ändå ett ganska bra tag efter mig. En vecka efter mig i alla fall eller något sånt.
Lite mer färskt i mitt minne men ändå ett tag sedan nu.
Men jag känner att det kan ändå funka lite bra att vi ska ändra konceptet lite grann. Vi kommer inte gå igenom storyn lika mycket rakt igenom utan mer prata bredare och utsvävigare.
Ja.
Den här gången.
Vi kom väl fram till att handlingsberättelse kanske inte riktigt var vår grej. Utan vi vill mer prata random skit som händer i filmen än det som är faktiskt viktigt kanske.
Men ni kommer ändå få liksom en generell grepp om handlingen. För att förstå lite. Ska vi köra igång?
Det tycker jag.
Rocco and his brothers, eller Rocco e i sui fratelli, fantastisk italienska där, är en italiensk, fransk-italiensk film, fast här på Wikipedia står det visserligen bara italiensk film, från 1960 av Luchino Visconti, som lite av en big shot från sin tid, som jag har förstått, i italiensk film på 60-talet. Det var han liksom the big shot. Mm. Den har väl inga skådespelare som någon av oss känner igen. Så jag tänker bara anta att ingen annan heller känner igen dem.
Nej, det är väldigt oklart. Jag känner inte igen namnen överhuvudtaget.
Nej, och inga face heller för den delen.
Nej, inte direkt.
Men det är kanske naturligt.
Men den är ju dock, jag kan se här på IMDb att den var nominerad för 2 BAFTA Awards. Och den har en rating på 8,3, vilket ju är ganska högt då.
Det är ganska högt. Är det högre eller lägre än The Passion of Joan of Arc? Det måste vi kolla. Det känns... Alltså jag skulle tro att The Passion of Joan of Arc har... Vad sa du att den hade?
8,3 hade den här nu.
Joan of Arc har 8,4.
Oj, oj.
Så den är lite bättre.
Hur många är det som har ratat på Joan of Arc?
22 220.
Okej, här är det bara...
Fan, du och jag måste gå in och rösta.
Ja, här är det bara 9996. Så jag vet inte hur bra det här betyget är. Det kanske får bli en till del i podden. Att vi också sätter ett IMDb-betyg. För att styra lite kurvan på.
Jag tänkte ju med för att det är 22 220 röster. Och om vi två röstar blir det 22 222.
Wow, okej.
Okay. Wow.
Vi gör det. Vi brukar alltid prata ganska mycket om förtexterna för att av någon anledning så är de alltid väldigt så här tydliga i filmerna vi ser. Jag vet inte om det har något samband med att göra att de är en av 1001 filmer man ska se. Men de här förtexterna är i alla fall jävligt gamla. Alltså riktigt gamla i sin stil. De tar jättelång tid och det är så här sjukt dramatisk musik till dem. Som att det här är liksom någon form av superepisk film, verkar det som.
Alltså den känns äldre än vad den är. Jag vet inte, 1960, svartvit, aslångsam. Var allting från 1960 det?
Jag vet inte, jag har inte så här superbra koll på filmer som kom 1960. Som jag pratat om tidigare så har kanske varken du eller jag sett så mycket filmer som kom innan 75 eller något.
Ja, typ så känns det som.
Okej, i och för sig. Psycho kom 1960. Och La Dolce Vita, annan känd italiensk film. Annars så ser jag inte så mycket jag känner igen här som från, kom 1960.
Nej, alltså, det var länge sedan.
Det var ganska länge sedan. Och det känns länge sedan när man ser den här filmen.
Ja, ja, det känns jättelänge sedan. Men det börjar ju med att Rocco och hans bröder, hade precis, Roccos familj minus äldsta bror, kommer till
Milano.
Milano, precis. Storstan. Vilken är storstan? De kommer till storstan, de går till Milano. Där de skulle bli mötta av hans äldsta bror, men inte blir det. Första alltså, scenen som inträffar, nu ska vi inte gå igenom scen för scen, men är ju att en i familjen så här, så här, typ, jag ska leta efter honom, vänta här, gå inte vilse, och så går han fyra steg framåt, och så säger han är inte här, och sen är det slut.
Han kanske blev lite rädd när han kom till storstan, för de är ju faktiskt ja. från är de från landet, eller från en lite mindre by, eller?
De är väl från landet, från en by som i hela filmen blev beskriven som liksom ett dead end. Alltså att man var tvungen att åka därifrån för att den antar fattigdom så här, att den staden gick helt åt helvete. Och därför de flyttat in till storstan.
Ja.
Anledningen till att de flyttar in och flyttar dit nu är ju för att deras pappa har dött. Så de flyttar ju med, det är ju fem syskon, eller fyra syskon är de som flyttar, och en som redan bor där, och så är det deras mamma.
Och hon, mamman är väl någon form av yr-stereotypen av en italiensk mor, eller?
Ja, precis. Det är så här att hon beskriver sig själv i något tillfälle som handen till de fem fingrarna. De har ett väldigt nära familjerelation, och alla bor ju tillsammans. Vilket, det har ju vi ekonomiskt anledning också, men alla är ju, alltså de är ju vuxna. Nästan alla.
Det är den yngsta bror, ja, som ja, jag har typ skrivit ner vad alla heter förutom han.
Han är så jävla oviktig.
Han är sjukt oviktig. Alltså, han är ju verkligen bara ett barn som är med bara för att, jag vet inte, för att det är coolt att de är fem bröder och inte fyra. Och för att de ska kunna säga den där hand-citatet.
Det är bara därför han är med. Ja, han ska också, han ska representera den oskyldigheten eller whatever i den här filmen.
Ja.
Men det de upptäcker när de kommer dit är att de har ju bara dit för att deras pappa dör, och då inser de, upptäcker de att shit, bussan har precis gift sig och har typ bröllopsfest nu. Det hade han inte sagt.
Det är så här en jättekonstig scen när de kommer.
Det är en jävla awkward stämning.
För att jag fattade typ inte först att de inte visste att han skulle gifta sig, utan jag tänkte bara, fan vad, varför är de så konstiga på hans bröllopsfest? Och sen bara, de kanske inte hade koll.
Och det går ju ett helvete, de börjar bråka som fan.
Framförallt så börjar väl familjerna att bråka med varandra.
Ja, alltså, ja, det är väl, framförallt är det väl deras mamma som bråkar med hela den mannens familj. Och det går ju rent åt helvete. Vilket ju kommer vara sen i typ halva filmen efter det, så smyger ju den äldsta brodern att han fortfarande är tillsammans med sin, alltså de är väl gifta, men han låtsas inte om det inför sin familj typ.
Ja, typ. Det är väldigt konstigt. En annan jättekonstig grej som händer här är att någon typ ursäktar sig själv för att den ska gå på bio mitt i det här hela. Såg du det?
Nej, jag missade det. Undrar om det är så här för att etablera att någon slags tidsgrej, och att det här är, alltså det är väl så att det kan kanske en statusgrej, för visst är familjen han gifter sig in i rikare.
Det verkar väl som det, eftersom de kan ha en ganska stor bröllopsfest med ganska mycket gäster, vad det verkar.
Ja, jag antar då att det planen var att de två skulle bo ihop sen efter giftermålet, att de skulle liksom eventuellt bo ihop själva eller bo ihop typ en del i hennes familjs hus. Men han flyttar ju därifrån och bor ju med sin mamma sen.
Ja, det var väl
så jävla surt.
Hennes tanke om mamman var väl att de skulle åka dit för att hon skulle ha en till man som kunde hjälpa till att försörja familjen. Och det var väl inte riktigt med hennes plan att han skulle försörja en annan familj helt plötsligt.
Nej, de hade också räknat med, vilket framgår här, att de hade tänkt att nej, men vi kommer hit och då har du fixat jobb till oss. Och han bara, jag fattar inte liksom, varför har han inte berättat att han skrivit? Ja, jag fattar, du vill inte berätta din familj för att du kanske inte vill palla med dem riktigt. Men samtidigt har du lovat att hämta dem på stationen på din bröllopsdag. Du måste ju inse att de kommer märka att du ett, inte hämtar dem och två, har gift dig.
Han hoppades väl på att de inte skulle kunna hitta dit i tid, typ. Alltså.
De är vilse i flera timmar. Jag hinner köra bröllopsnatten, honeymoon. Och sen kan jag träffa dem och låtsas som ingenting. Vadå, kommer jag tåg in vid tre? Ja, jag trodde det kom in om två veckor, ja.
Jag hade bara den här tisdagen i med.
Io non so impazzita, ho capito tutto io. Hai capito pure tu che non ti vogliono permettere di fare dovere tuo verso tua madre. Nemmeno un po' di rispetto per sto morto. Scostumati!
I början så handlar ju jättemycket om den äldsta brodern. Vilket ju en grej jag insåg det först lite senare. Direkt i början så kör de ju så här att de kör den äldsta broderns namn på skärmen. Men det var först senare insett att de kör den här delen i fem delar.
Exakt, det är uppdelat efter varje bror.
Mm. Där den första delen handlar om den äldsta brodern, som heter...
Vincenzo.
Ja, Vincenzo, just det. Och sen har vi en annan delen om den näst äldsta brodern som heter... Luca, va? Nej, Luca är...
Det är någon som heter Ciro.
Simone heter...
Simone, just det. Han.
Simone. Luca är den yngsta, det är han som är barnet. Andra delen om Simone... Tredje delen handlar om Rocco som då är the main character. Vilket därför jag, när jag tittade på filmen, tänkte så jävla länge, varför är inte Rocco med här?
Vem av dem är ens Rocco? Tog lång tid att fatta.
Mm. Och sen den fjärde delen handlar om fortfarande om Rocco och Simone. Och den sista delen handlar om fortfarande om Rocco. De sista två bröderna är ingen som bryr sig om, men det är så här typ inslängt att
Ciro, nu handlar de med. De pratar om honom ibland. Han har någon liten kärlekshistoria typ, men det är inte så... Mycket.
Ja, typ den enda hälsosamma kärlekshistorien i hela filmen. Och som bara, nej, det är inte viktigt.
Vi behöver inte titta på det här. Han ska inte vara i kriget. Ingen bryr sig.
Är han i kriget?
Är det inte han som är soldat?
Nej, Rocco är soldat.
Men,
va? Det är efter att han har varit soldat som han träffar Nadja igen.
Ja, just det. Det är det. Men gör det för att Ciro också åkte iväg. Ah, ja.
Nej, Ciro utbildar sig och blir ingenjör på...
Ja, just det, det är han som jobbar...
Alfa Romeo?
Ja, exakt.
Någon bilfabrik.
Precis, så var det.
För Nadja, nämnde vi. Hon är ju nästa stora karaktär att dyka upp i filmen. När hon träffar först Vincenzo, den äldsta brodern, utanför familjens hem. Men när hon inser att han är gängad så...
Byter hon snabbt upp sig.
Ja, satsar på Simone. Bara, man ska väl inse här att hon är prostituerad.
Alltså det etableras väl ganska tidigt med tanke på hur hon beter sig. Eller vad man ska säga, jag vet inte vad som var brukligt i Italien på 60-talet. Men hon är ju ganska på redan från början liksom.
Ja, men det var ju det jag inte riktigt tänkte på. Att, hon är ganska på. Hon måste vara prostituerad.
Jag tänkte först att hon var italienska typ. Alltså jag vet inte. Alltså vad är det så här? Det kanske är
hon
så här.
Prostituerad eller är hon italienska?
Jag vet att jag har inte sett så mycket italienska filmer. Det kanske är så. Men
deras mamma gillar henne inte alls. Men alla bröderna typ så här,
Ja, alla blir ju kära i henne direkt. Hon kom innanför dörren för att hon ska låna en jacka eller något. Oklart.
Hon är lite en italiensk 1960-tals Manic Pixie Dream Girl i den här filmen. Hey girl, what you doing? Hey girl, where you going? Who's that girl? Who's that girl? It's Nadja.
Exakt. Och det hon börjar är... med att göra är väl att sätta den här boxningsidén i huvudet på bröderna.
Ja, framförallt på Simone. Simone har väl varit boxare, eller om det är Vincenzo som har varit boxare. Någon av dem har varit så här halvt framgångsrik boxare och nu ska Simone bli boxare. Vilket han är väl ganska duktig på. Han är så att han är lite kraftig och långsam, men han slår hårt och kan ta smällar typ.
Exakt. Han är väl stark framförallt. Det är väl typ hans största attribut som boxare.
Så han blir blir inte ihop med henne, va? Han börjar boxa och sen har han typ någon så här liten on and off grej med
Nadja, ja.
Ja, precis. Men den tar rätt snabbt slut. Och sen försvinner hon typ.
Mm, hon har väl haft ganska många såna här, verkar det som. Eller hon pratar om att ja, men hon träffar killar lite då och det behöver inte vara så mycket mer med det typ. Och sen så väljer hon att sticka från stan typ, och hon väljer att meddela Simon om detta genom att säga det till Rocco.
Innan hon försvinner, då har vi redan gått över i Simons del. Så typ är det lite om hur han är en... Man börjar väl etablera att han är en douchebag.
Ja.
Han snor från sitt jobb eller från Roccos jobb?
Det är Rocco som jobbar på kemtvätten.
Ja, och från där så snor han... Han snor kläder till sig själv som han sen ska typ lämna tillbaks. Och så snor han en brosch. När han är där och hånglar upp föreståndarinnan när han lämnar tillbaks kläderna i en jättekonstig scen.
Det är väldigt märkligt. Det är som att det ska etableras någon form av tension eftersom de bråkade lite sist han var där. Typ. Och sen...
Han typ tvingar sig på henne som fan och skrattar som en jävla seriemördare.
Det är en lotta continua för en donna sola dirige una azienda come questa. Stare attenta a tutto. Tutto! Ma insomma, cosa vuole da me? No, non mi lasci, no.
Så jävla creepy skratt här.
Och sen snor han bråchen dessutom, jävla mega douche är han.
Ja, men han är väl typ så att han typ tar på hennes bröst och sen bara, han var en bråch, den tar jag. Och så ger han den till, han ger väl den till Nadja som sen ger den till Rocco när hon ska dra vidare. Och så Rocco lämnar tillbaks den. När Simon får reda på att hon ska, när hon vill dra, att hon inte vill vara med honom längre. Så blir Simon sjukt arg och typ svänger med armen och säger att jag vill inte vara med henne för att hon är så kvinna. Kvinnor är som kvinnor är. Och det typ avslutar Simons del.
Ja. Och sen går vi vidare till Rocco, väl?
Ja. Fan, de går i åldersordning och Rocco åker in i armén. Som jag minns väldigt lite av.
Jag tror, alltså man ser väl inte så mycket. Han, alltså det är väl att det blir som ett tidshopp mellan att han går med i armén och sen har han typ varit i armén i, jag vet inte hur lång tid, ett år, ett och ett halvt, någonting.
Det som är viktigt är väl att han ger alla sina pengar till familjen.
Ja.
Han behåller ju ingenting själv utan skickar ju vidare allting. För att mamman är verkligen så att alla pengarna som söderna tjänar ska gå till familjen. Förutom Vincenzo som jag antar ger lite till...
Under tiden här har väl han hunnit få ett barn, va?
I alla fall gjort henne gravid. Jag vet inte när exakt han... Nej, vänta. De gifter sig nu inte förrän efter att hon är gravid. Jag tror de har förlovat sig där på första kvällen.
Ah, okej. Okay. Ja.
För att jag trodde att... För jag har skrivit här nu att, ska jag säga, att de ska gifta sig nu. Men jag tror jag skrev i början också att de skulle gifta sig. För att jag var väldigt oklart.
Det var ju väldigt festlig förlovningsfest. Men det kanske man har.
Ja. Jag vet inte. Ett, hur man gör i Italien. Och två, hur man gjorde på 60-talet. Jag vet inte.
Ja, hon blir gravid i alla fall. Så efter det så börjar väl mamman acceptera lite mer. Att han så här måste ta sitt ansvar för henne också. På något sätt.
Ja, precis. Medan, för mamman är ju väldigt så att familjen är viktigast och hon är viktigast. Hon ringer eller skriver till Rocco och säger typ så här, för du några pengar över, ge dem till oss, du kan ändå inte använda dem.
Ja, det är ett ganska pissigt brev, för jag har faktiskt ett jätteuppmuntrande.
Nej, inte så här, jag saknar inte, bara så här, pengar, ro hit dem.
Pengar.
Det är typ ett omvänt brev från kolonin.
Hejsan.
Rocco.
Hejsan.
Rocco.
Här är brev från...
Mamma.
Det viktigaste som händer då nu när han är borta och är soldat i alla fall är väl att han träffar Nadja igen.
Ja, hon har precis kommit ut ur fängelse för prostitution. Vilket också tog mig skitlång tid att fatta. För att de säger det aldrig rakt ut. Utan de säger det så jävla intrikat. Så här, Ed, menar hon? Hon sa, jag har varit borta. Och man bara, okej. Okay. Och de har tydligen varit i fängelse. Och det är väl nu man börjar etablera att Rocco ska vara... Ja, man har blivit tidigare med att han ska vara så jävla good. Alltså, att han ska vara så snäll och god.
Alltså det har väl varit lite hela tiden. Att han har liksom varit den snälla i gänget. Att han har liksom... Nej, men han lämnade tillbaks bråschen och han var liksom så här, den snälla på kemtvätten och sådär.
Den snälla på kemtvätten, ja.
Ja, men han, alla gullade ju med Rocco liksom, och som att han var liksom den gulliga lilla pojken, medan de andra som jobbade där gnabbades lite mer med varandra liksom.
Mm. Men det är här det först lyser igenom att han är ett sånt här asshole nice guy. För han är så att jag tycker så synd om henne. Och så ska det väl vara så att hans renhet och godhet omvänder henne och får henne att ge upp sitt gamla liv.
Ja, du läste in väldigt mycket i det här. Alltså.
Nej, men jag har ju läst, alltså jag tycker om att referera. När jag sett filmen så läste jag igenom hela Wikipedia-artikeln och blev ännu mer upprörd bland dem. För att just det här beskrivs med följande mening. His innocence and purity of heart ignites her to give up her old lifestyle and enter an exclusive relationship with him.
Alltså, jag vet att så här, exclusive relationship menar att de bara dejtar varandra, men det låter som att det är så här, det exklusiva i att dejta Rocco, the nice guy.
Rocco, the nice guy, det borde filmen heta.
Ja, livet bryr sig om bröderna.
Nej, jag var så här, typ i början under hela första delen med Vincent, så bara såhär, borde inte heta Vincenzo and his brothers, seriöst.
Och sen efter ett tag, borde det heta Simon and his brothers.
Och sen förstod man att det skulle heta, varför det heter Rocco and his brothers. Och sen förstod man inte varför de andra två bröderna ens var med.
Ja, men de blir ju tillsammans i alla fall. Och båda kommer ju tillbaks till Milano, vad det lider.
Och de är ju fortsatt varit tillsammans, men håller det hemligt för alla andra, antar jag.
Ja, det är väl dels för att, ja, framförallt för att Simon inte ska få reda på det, antar jag. Men också lite för att, ja...
Mamman inte ska få reda på det. Hon är inte sjukt supportive. Vilket märks att det här får bussen ett barn. Och alla är på dopet, men inte mamman. För hon gillar inte hans familj.
Hon var ju tvungen att vänta på att Rocco skulle komma hem eller någonting. Hon hade en jättedålig ursäkt den dagen. Var det inte att hon skulle typ ta emot honom eller någonting?
Precis. Och när han kom hem, hon bara, men ska vi inte gå till dopet? Hon bara, nej. Så går Rocco själv. Nu ska vi se, vad händer sen?
Ja, men det börjar väl, jag vet inte riktigt hur, men det börjar väl tisslas och tasslas om att Rocco och Nadja träffar varandra.
Ja, det blir väl mycket tisslas. Det börjar gå ut för Simon i övrigt också och upp för Rocco. För att Rocco börjar också boxas. Och Simon får typ lite konkurrens och sen förlorar Simon typ en fight.
Och då är typ hans tränare, manager, jag har ingen aning, säger typ att han inte riktigt passar där längre, men att Rocco är liksom, han har de rätta kvaliteterna.
Jag älskar för övrigt coachen, för att coachen genom hela filmen, hans tips till alla i alla situationer där det går dåligt är, använd vänstran. Det är hans enda tips som boxningscoach. Så här, slå med vänstran, du måste slå med vänstran. Man bara, dude, det kommer inte vinna alla matcher automatiskt. För just det är så att när han förlorar så hamnar de i skuld till managern och Rocco måste slå stället, för att det så det funkar. Men sen har det här tisslandet och tasslandet nått Simon och han blir arg.
Han blir, ja, efter att ha sagt att han inte bryr sig så himla mycket om den där kvinnan, så verkar han ju bry sig jävligt mycket i alla fall.
Ja, men det var ju så tydligt att han brydde sig med det. Jag bryr mig inte om hon får en sån tjej som är som tjejer är. De går inte att förstå vad de vill. Men nu är han sur för att nu har Rocco rört hans leksak. Så därför drar han ihop sitt posse och drar efter Nadja och Rocco, som träffas någonstans vid något hus.
Alltså just på vischan eller någonting. Alltså de gömmer sig någonstans, men folk har fått reda på typ var de brukar vara. Och någon har sagt till Simon det.
Här, nu kommer vi till den här delen i filmen. För att fram till det här hade jag tänkt så att jag tänkte för att den här filmen är så jävla tråkig.
Mm.
Och sen tänkte jag, men den här filmen börjar bli helt okej. Okay. Lite så här, det var inte så dålig där.
Nej, det fanns ändå lite drama, typ.
Mm, och dialogerna liksom höll en helt okej okay kvalitet och lite så här. Men nu kommer vi till punkten där jag bara, wow. Fuck this shit, och typ ville stänga av filmen.
Det var så jävla obehagligt. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig. Men jag tänkte inte att det skulle vara med i en 60-talsfilm.
Nej, och framförallt inte sättet som de vill framställa det. För att här kommer ju filmens helt sjukt liksom misogyna pisslogik in extra mycket. För det de gör är ju, förutom att spöa på Rocco, det är ju att Simon våldtar Nadja. Och i hela den scenen och allting efter så är fokus bara på hur jobbigt Rocco tycker det är.
Mm. Att nu är hon ju smutsig för honom. Typ.
Ja, och man filmar bara hur hemskt det är för honom. Och sen, alltså spelet när hon har blivit våldtagen och Rezby ska gå därifrån. Hon är sådär, Rocco snälla. Och han bara typ är för äcklad för att röra henne. Och hon typ så här går iväg i skam. Och då skulle man kunna göra så här typ grej att, ja men våldtäktskultur och hela den här grejen. Men filmen vill ju fortfarande hävda att Rocco är den gode.
Och han gör ju, alltså så här, jo han skriker lite i början. Skriker han typ nej, att Simon ska sluta. Men efter det så gör han ingenting. Det är inte som att han nej. Liksom så här spör upp Simon eller någonting. Eller ens försöker, utan han bara ger upp.
Nej, det är ju lätt att göra, men det är så här, nu har han börjat, nu är det för sent. Man bara, nej!
Jag ska inte han dessutom vara så här bättre på boxning? Kan inte han spöa honom i så fall?
Jag antar att Simon har ju sina kompisar, men han kan ju fortfarande, vad fan, gör någonting.
Försök i alla fall.
Alltså, och sen säger Simon efter att bara, nu lärde du dig din läxa till Rocco. Liksom bara,
då skulle jag typ ha våldtagit Rocco i så fall, alltså, jag fattar inte vad...
Hon är ingen sak. Du har inte bara slagit sönder hans leksak. Hon är en människa.
Och sen blir det bara skitkonstigt. Alltså jag kommer inte ihåg exakt i vilken ordning allt det här händer. Men ja, Nadja och Rocco är ju inte tillsammans längre. För att
nej, i den... Nej, men alltså sättet... För nu blir jag ännu mer upprörd. För de gör ju slut. Efter att Simon och Rocco typ spöat på varandra i en skitlång scen och typ går långsamt genom stan och slår på varandra. Jag vet inte. Så träffas ju han och Nadja uppe på ett kyrktak. Eller något.
Ja.
Där de sitter och pratar. Och Rocco mer eller mindre säger till henne, vi kan inte vara tillsammans. Du måste vara med Simon.
Alltså det är så konstigt.
How could I know Simon loved you so much?
Va?
Så här, också sådana saker som, han är snäll egentligen. Han bara blev ond för att han blev desperat.
Ja, vi kan inte göra det här för att det skadar Simon för mycket. Säger han inte något sånt också? Alltså, va?
Ja, oh, så här, vi är skyldiga. Man bara, hon var med Simon en jättekort stund för jättelänge sedan. Och så här, du går tillbaka. Hon är inte din att ge bort. Man kan inte bara ge bort någon. Och här kan jag vilja citera Wikipedia igen. Rocco subsequently, in an act of sheer sacrifice, tells Nadja to go back to Simone, realizing how much she had hurt his brother and how much he loved her. And she reluctantly complies. Det är nu den här texten, Wikipedia-texten, vill bara etablera hur Rocco är the good guy som bara gör allting för alla andra. Förutom för Nadja, för hon är ett inanimate object.
It's an inanimate fucking object.
You're an inanimate fucking object!
Alltså påminner inte det här väldigt mycket om It's a Wonderful Life i det här med att vara... En douchebag och uppoffra sig hela tiden. Fast man inte behöver. Och sen var någon form av martyr över det.
Ja, precis. Det är både det och det faktum att
tjejen kommer i kläm.
Ja, det är liksom hur är det mer så här synd om Simon för att han inte får ha sin gamla brud än om Nadia som nyss blev våldtagen.
Alltså typ igår, eller alltså jag vet inte ens när det, tidsmässigt när det ska, detta ska hända, men vad fan?
Nej, och jag förstår inte riktigt henne här heller när hon typ går tillbaka som hon hatar honom fast hon, för hon går på någon fest där alltså Simon är nu och hånar honom, vilket jag säger, jag gillar sen när hon hånar honom för att hon är ganska vass när hon dissar honom. Och så spottar han honom i ansiktet. Det är en jättedålig ansiktsspottscen.
Ti sputo in faccia. Ve lo faccio vedere a tutti. Ti sputo in faccia. Non ti avvicinare, sai che ti sputo in faccia.
Men det här bråket igen, som alla bråk i den här filmen, slutar med att Simon hånglar med någon.
Som absolut inte vill hångla med honom. Och sen är väl det, resten av filmen handlar ju om typ det här. Alltså så här. Det sjuka, konstiga förhållandet.
Mm. Man följer lite med. Alltså snart är ju Roccos del slut. Roccos del slutar ju typ med att han boxas och vinner. Men är ledsen för att...
För att Simon är ledsen.
Nej, här är det väl så att han känner sig jätteskyldig. När han sa typ, du vann, varför är du ledsen? För att jag vann, för att jag föreställde mig att min motståndare var min bror. Det är med din hemsk människa. Bara, nej, det är inte det som gör det till en hemsk människa. Det är typ allting annat.
Och här försöker de väl flika in lite av typ så här Siro, eller vad fan han heter. Den broden under Rocco. Alltså jag får med att hans namn kommer upp här som att det ska vara hans del. Men...
Ja, men det är precis som man kör så. Nu är det Siros del, så nu har vi ett litet kort klipp av det och innan vi går tillbaka, så du vet, de viktiga karaktärerna. Men man får säga att Siro har en egen flickvän och det är bra. Och,
Allt är som vanligt. Det enda är väl typ att, jag vet inte, är det inte flickvännens bror som tycker det är lite töntigt att Siro jobbar med bilar eller något?
Jag vet inte. Hur kan man på ett sätt säga till att det är töntigt att han jobbar med bilar? Det är typ skitball, ja, måste det verkligen vara. Jag vet inte. Men han har typ så här en vettig relation med henne, en vettig relation med hennes pappa. Alltså, helt igen så här, kolla, här är en människa som lever ett vettigt liv. Och nu tillbaks till skiten. För Nadia är ju tillsammans med Simon och typ bor hemma hos dem. Vilket gör mamman jätteledsen. Och hatar henne. Och typ går runt och typ skriker hora åt henne hela tiden. Medan han typ bara är full och jävlig.
Alltså här har jag liksom zonat ut ganska mycket. För det blev bara så miserabelt och ointressant. Och jag tycker vi kan bara hoppa fram till liksom den stora... knivscenen.
Ja, alltså vi kan väl skjuta allting åt helvete nu så att Simon mår jättedåligt och Nadia mår jättedåligt och Rocco mår jättedåligt och Siro är såhär, kan vi inte bara slänga ut Simon? Och Rocco bara, nej, vi måste ha honom kvar.
Siro är verkligen den enda så här vettiga av de här bröderna. Jag kan inte räkna han lillkillen för han, jag vet inte vad han gör, Luca, men
han är där.
Ja, han är där.
Ibland antar jag. Typ Simon rånar någon och det är dåligt. Och Rocco är såhär, jag ska betala tillbaks. Vilket han gör genom att offra sig ännu mer. Sen till sist så tror jag familjen slänger ut Simon. Han hamnar på en bar och super. För det gör han alltid nu för tiden. Och då får han igen reda på att Nadia gör något hon inte ska. Mm. Vilket är typ en repeat av det som hände innan. Förutom att han inte får med sig något posse eftersom han är utkastad nu. För Nadia, eftersom han inte drar in några pengar längre, har ju gått tillbaka till sitt gamla jobb.
Hon är ju inte längre med Rocco, så hon kan ju inte vara i det här exklusiva livet längre. Hon kommer tillbaka till sitt mörka förflutna.
The exclusive Rocco life, vi vill alla ha det. Rocco's modern life. Modern life. Och nu blir det så här igen jättemörkt. Alltså visst, det har varit jävligt, men nu blir det så här... lite alltså chockerande igen. För han åker dit och träffar honom med en torsk. Och de börjar bråka. Jag tänkte du skulle fylla i där.
Ja, jag försöker bara komma ihåg vad det är. Ja, de börjar bråka och hon går därifrån. Eller hur är det? De, alltså...
Det är ju nu som det är liksom... The big, jag vet inte, har vi haft The Point of No Return? Nej, jo, det måste vi haft.
Det måste ju ha varit våldtäkten i så fall.
Ja, om inte det är The Point, ja, okej, för det här är The Point of ännu mer No Return.
Ja, alltså de bråkar ju och sen så sticker väl den här torsken iväg, eller? Drar inte han iväg i en bil eller något sånt?
Jo, han drar iväg när Simon börjar bli våldsam mot henne och hon skriker så här, hjälp mig, och han bara, whoop, I'm out of here. För att han är en bra kille!
Ja, han är torsk. Så vad fan ska man förvänta sig?
Ja, precis. Och det blir mer och mer våldsamt mellan Simon och Nadja. Och hon försöker fly. Och han låter henne inte.
Men sen, ja, han har ju då så småningom tagit fram en kniv som han har med sig.
En kniv som så jävla uppenbart är så här, som går in i handtaget när han sticker. Åh, oh, jag sticker dig! Det blir inget blod och det blir inget sår eller ens hål i klänningen, men stick!
Alltså själva, när han börjar sticka henne är ju väldigt konstigt. Alltså, helt plötsligt så blir det så här väldigt konstnärligt i hela filmskapen, att hon liksom går emot honom, typ. Och liksom, jag vet inte, accepterar sitt öde eller något?
Jag vet inte. Deras, alltså, jag vet, jag förstår inte. Hon är bara ett redskap för att berätta historien om de andra.
Ja.
Och här är hon ett redskap för att han ska, så här, jag dödar dig nu för att det är bra för min karaktärsutveckling. Hon bara, ja, döda mig. Karaktärsutveckling är viktigt.
Ja, typ såhär, jag offrar mig för att du ska få bra, Simon. Eller något. Så.
Ja.
Det är det alla gör i den här filmen. Försöker göra så att Simon mår bra.
Mm. Och Simon åker hem och säger typ, jag måste berätta något. Och bara, nej, säg det bara till mig.
Och just då så har de ju såhär, jävla superfest hemma i lägenheten och bjuder in alla grannarna och alla är där och det är jätteglatt.
Just det, Rocco har vunnit någon boxningsmatch eller någonting. Och Simon kommer hem och bara, jag behöver mer pengar. Vilket har varit en ståning av att han typ fått pengar en massa gånger och så har det aldrig varit nog för att han är en sån douche. Men Rocco säger att han är blodig och förstår att han har mördat Nadja.
Och här blir det ju, alltså det ska väl vara dramatiskt, men det blir så himla komiskt för de är inne i sovrummet när de pratar om detta. Och båda typ slänger sig på sängen alltså så här, hoppar på den jättehögt ifrån och liksom så här kramar om varandra och hulkar högljutt och det är liksom väldigt överdrivet allting.
No!
Jag min enda kommentar var wow, epic cry. För att alla gråter här. Jag tror mamman kommer in efter ett tag och gråter. Och...
Simon och mig! Följ och mig!
Syr och kommer in och gråter. Jag vet inte om vi sänds om han är så där. Tror jag inte. Jag kommer inte ihåg honom.
Nej, han är nog inte där. Men Rocco och mamman under hela den här gråten håller ju fortfarande upp för att svara Simone.
Men då kommer Ciro som är den enda vettiga personen i det här gänget.
Ja, han är så att vi måste ju lämna in honom till polisen. Och Rocco bara, jag litar inte på the justice of men. Och man bara, du litar inte på lagen för att han ska bli felaktigt dömd. Du vet att han har mördat henne.
Han litar ju bara på the justice of Rocco. Det finns ju bara en rätt sanning. Och det är hans godhet.
Och mamman bara, äntligen blir han av med henne. Och man bara, wow, dude mamma. Men Ciro anmäler honom.
Ja.
Och det är skönt.
Det är så skönt. Han får typ så här smyga iväg för att göra det. Så helt plötsligt så han sprungit ner för trappan och alla bara, åh nej, Ciro har stuckit.
Är det inte någon så här typ, springer inte någon efter honom men han typ hoppar på en vespa eller någonting?
Jag tror det är Rocco som springer efter men han hinner liksom inte komma med.
Tack gud. Så han åker ju fast och så är det någon scen där Ciro säger typ, Det, nu kommer avslutet där han typ säger Rocco är ett helgon, men vad kan han göra i den här världen? Man bara, kan folk sluta låtsas som att Rocco är god?
Det är Siro som är god i så fall. Alltså.
Ja, Siro. Snälla, gör en film om Siro där alla hans bröder är döda. Förutom, okej, den yngsta kan vara kvar och jag antar att... Bara, döda Rocco och Simon. Det är det viktiga.
Ja, bort med dem. Nadja kan återuppstå igen och så här. Hon blev ju ändå hungen på riktigt. Det var bara en fejkniv.
Precis. Vi nämnde ju inte när den sista ungebroderns del kom in. För att den är där också någonstans.
Det är, alltså, men det är något oklart. Alltså, det viktigaste eller vad ska jag säga, som han gör är att han är i filmens allra sista scen. Som väl ska försöka så här, frambringa något ljus i slutet på den här mörka avslutningen.
Precis, för det är ju typ när vid Sirius fabrik så kommer lillebror och så kommer Sirius tjej som var med en gång innan. Och så hånglar de lite och så är det bra.
Alltså, Siro hånglar med flickvännen, inte lillebrorsan.
Nej, lillebrorsan berättar väl det också. Att det här är en, de har någon så här återkommande grej om att när man bygger hus så ska man kasta en sten i en skugga av någon som går förbi för, som ett del av offret. Och på något vis kan vi ha någon referens tillbaks till det. Och lillebrorsan är så att jag ska åka hem en dag till landet. Och man bara, ja, bra för dig.
Lika bra, det går inte så bra i stan.
Ja, precis. Det har ju gått åt helvete. Fast nu är, de, nu är det den dåliga brodern borta. Och i och för sig Rocco är fortfarande kvar. Hatar Rocco. Men det går ju ganska bra för de andra i alla fall.
Där är det. Och så sjunger de en liten, eller det spelas en låt eller något vad som de har sjungit lite på tidigare. I ett jättekonstigt segment när Rocco sjunger på låtar. Jag tror det är han i alla fall. Och sen är det slut.
Har du några allmänna tankar då?
Alltså, den första allmänna tanken som slog mig ja, ganska direkt när man började se filmen, men framförallt efter att vi hade sett Vincenzo också, var fy fan vad snygga alla är. Eller?
Visst är de. Alltså, Simone är väl den som är minst snygg.
Alltså, han ser lite ut som Mickey Rourke, typ. Så här, inte en positiv sak. Men fortfarande ganska snygg. Men typ så här, Rocco är ju assnygg.
Han är ju det. Synd att han är så ärsel. Siro också ganska snygg.
Ja. Och Vincenzo ser ju också bra ut. Väl. Kommer knappt, alltså han är så jävla anonym. Jag kommer knappt ihåg hur han ser ut. Men han var väl också ganska het. Men framförallt Rocco. Alltså han ser ju ut lite som, jag vet inte, Johnny Depp när han var ung.
Jo, jag tänkte precis att han har väl lite Johnny Depp i sig.
Ja. Så den här stereotypen om de snygga italienarna stämmer ju här i alla fall.
Mm. Hur lång tid utspelas den här filmen under? Vet, har du förstått det? För att alla är i samma ålder.
Hela tiden. Alltså till och med lillebrorsan, han är väl...
Ja, förutom Vincenzos unge.
Ja.
Den växer skitfort. Och man förstår ändå det, att liksom så här, nej men är du kommer till en viss ålder så märker man så mycket. Men det, lillebrorsan borde ju ha växt.
Ja, för att han är väl typ... Hur gammal är han när det börjar? 11? Jag kan inte bedöma åldern på barn så bra.
Nej, han är ju inte med någonting. Alltså jag tänkte, hans del är så... Alltså man tar, Sirius del är att man försöker lite av hans romans och sen är det tillbaka till de andra. Lillebrorsans del är på riktigt bara att man får följa honom i första scen. Att så här, kameran följer honom och sen lämnar den honom och går över till de andra. Och bara, nu är det din del, fast nej.
Alltså jag skulle väl säga att för först... Det är oklart vad det är för årstid när de kommer dit, för det är svartvitt och de är typ inomhus hela tiden. Men det blir ju vinter så småningom, för att det kommer snö och då blir det mer jobb. åt dem.
Precis, det är väl vinter ganska tidigt för att de har inga jobb och så bara så här, nu har det snöat, gå ut och skotta någonstans.
Ja, mamman typ väcker upp alla och bara, det är snö, jobb. Alltså, det var jättekonstig grej, men det är väl tydligen en massa jobb då.
Ja, jag vet inte, så mycket snö var det inte.
Nej.
Det är typ såhär 3 centimeter, man bara, måste skotta!
Men, ja, och sen så... Men alltså det kanske utspelas under en 3 år, 4.
Kanske. Men det är väldigt dåligt på att berätta hur tid går.
Alltså det känns ju som att Rocco är iväg, alltså om man ska iväg och vara i armén eller sådär så måste det ändå vara ett tag väl. Det gör man inte bara sådär kort.
Men jag tänker i alla fall några månader. Vad är det för krig? Eller är det bara typ lumpen? För att han krigar ju aldrig.
Nej.
Han boxas ju bara i barackerna. Det här måste ha varit en efter andra världskriget som filmen utspelar sig.
Det tror jag.
Eller utspelar den sig samma tid som den spelades in? Eller är det tidigare?
Alltså det känns att om det skulle varit något liksom betydelsefullt krig just då så känns det som något som hade nämnts på något sätt. Eller så här inkluderats i historien alltså, på något sätt.
Italien var ju ganska inblandad i både första och andra världskriget.
Ja.
Så att... Men det är ingen om politik. Jag menar, även efter andra världskriget så var det väl ganska diktaturigt och så här, eller?
Oklart.
Ja. Ja, ja. Men det var i alla fall dåligt i ekonomin.
Mm, mycket,
ja. Det är en viktig del.
Det är ju typ en av de viktigaste delarna, för det är väl det som driver att de här bröderna ska hålla ihop och vara, liksom, bo tillsammans och försörja varandra. Det är att det är så fattigt.
Mm, det och att mamman är så jävla nidig. Hon är ju hemsk.
Questa è una puttana!
Ma è bella, ma...
Oh, bella! Tene la pelle d'oca, sapita, nel sale ne pepe. Imparata a guardare i femmine, poveri figli miei, cattanita al posto degli occhi.
Tene la pelle d'oca perché sente freddo, scusa.
Sì, tene la pelle anemica, la pelle di quelle del nord. Ah!
Så, vad tycker du?
Det var mer intressant än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var ändå lite spännande, faktiskt.
Ja. Alltså, den var ju bättre än vad jag tänkt mig. Men det kan för att jag hade väldigt låga förväntningar. Men, som sagt, det höll ju i sig ungefär till våldtäktsscenen. Sen var jag sur.
Jag var chockad. Alltså, jag var i någon form av chocktillstånd resten av filmen sen. Så sen blev det bara så här, vad är det som hände just nu? Jaha, de hånglar. Jaha, de är tillsammans igen. Jaha, han dödade henne. Alltså... Det var bara, det blev för mycket helt plötsligt. Det blev för starka känslor som inte riktigt, det kändes inte som att de hade byggts upp tillräckligt i början av filmen.
Nej, både det och det, alltså hur filmen som sagt vill presentera det. Alltså, visst du kan använda en sån här händelse, alltså, det är klart du kan ha med dig i en film för att berätta en historia, men... Som sagt, det känns som att de slänger in det 1 för 2 chock och 2 för att driva en tes som jag inte går med på.
Alltså de gör det ju bara för att bygga på Roccos godhet, vilket känns som en sån jävla dålig anledning.
Ja, alltså det är ett så märkligt sätt att visa att han ska vara god. För att det är han ju inte.
Alltså varför, det hade varit så enkelt att bara visa hans godhet genom att han försvarade Nadja och liksom tryckte bort Simon typ och rymde iväg eller någonting. Så, god. Eller i alla fall god i de flestas ögon förutom alla i filmen.
Ja, men det, han, det ska ju vara det han gör som är så gott är att han försöker hålla ihop familjen. Men samtidigt känns det inte som filmen gör ett jättebra case för att familj är skitbra. För deras familj är ju skit. Speciellt för mamman och Simon. Rocco. Hälften av familjen är hemsk. Musiken är jävligt bra.
Ja, det är det faktiskt. Den är väldigt... Ja, men så här, jag kan inte riktigt komma ihåg hur den gick. Men den gav väldigt bra stämning under tid jag såg den, vilket är ändå ett ganska bra betyg, för att det är någonting som passar till filmen.
Mm. Och man vet, jag tror jag läste det i boken, att soundtracket inspirerade Francis Ford Coppola efter att ha sett den här filmen. Jag blev så imponerad av musiken så att han anlitade Nino Rota som gjorde musiken till framtida filmer. Vilket jag förstår, för att han hade bättre musik än filmen ibland. Vissa av de här temmorna tänkte, fan, det var spännande musik. Nu önskar jag att filmen var mer spännande.
Det är så sorgligt när det är så. Och det var därför jag också fick så här en ganska så här, alltså när filmen tog slut, den hade ändå så här, sista scenen var ändå ganska fin. Och det var ju mycket på grund av musiken. Så jag gick ändå ut med känslan av att den var ändå rätt bra. Men det är ju ganska lätt att få den känslan när det är så här bra musik och eftertexter kommer. Alltså det är lite samma som att så här, om man har liksom någon så här, bra förtexter med bra musik till, så blir man ju alltid taggad oavsett vad det är liksom för film man ska se. Det är någonting med, ja men så här, det enkla i text och bra musik som lurar den lite grann. Jag kom på en annan grej som jag tänkte på när jag såg filmen, och det är inte alls så allmänt, och det är verkligen bara en scen, men jag vet inte om du tänkte på det också, men att de duschar så jävla konstigt. Tänkte du på det? Att de typ så här, de gruggar sitt ansikte så jävla hårt.
Som att de håller på att
tvagar sig själva.
Det var inget, jag tänkte dock på att det fanns en konstig duksa. Men det är bara när typ Simone, nej, när Rocco ska alltså bli kollad. Är det Rocco eller Simone de ska bli kollad om de ska börja boxa? Så att typ, de börjar typ så här, titta på hans tänder och sen tittar de på honom när han duschar. Och så bara, ja, du får boxa. Man bara, what?
Undrar vad det var han hade. Så.
Ja, liksom, är detta era kriterier för att få boxa? Typ så här, bra tandhygien och bra hygien.
Typ. Jag kom på sen efter ett tag det här med att de duschar så intensivt. Kanske är för att de kanske typ inte kunde duscha hemma så mycket. För att det kanske var dyrt eller någonting.
Hade de ens dusch hemma?
Antagligen inte. Så de passade på att här,
att gnugga ansiktet jättehårt.
Att liksom dubbelduscha när de väl hade chansen.
Exakt. Vi var lite positivt överraskade. Sen var vi lite sura. Sen var vi lite förvirrade. Men den stora frågan är ju, är det här en film som man ska se?
Alltså, den kommer ju inte berika någons liv.
Ingens liv kommer de berika.
Alltså jag förstår inte vem. Alltså det kommer ju bara typ spä på så här idioters idéer om allt möjligt, men framförallt om liksom kvinnor och relationer.
Yes, jag tycker den, alltså även, alltså nu vet jag inte om den ändå hade varit spännande eller bra nog, men bara den pissiga kvinnosynen tycker jag är nog för att diskvalificera den.
Ja. Det är, och det är någonting med, alltså så här, nej, vi tyckte inte så mycket om, jag kommer inte ens ihåg vad han heter, karaktären i It's a Wonderful Life.
George.
Ja, oklart, vi tyckte inte så mycket om honom, men Rocco är liksom så mycket värre. Och det går liksom inte, om man inte tycker om huvudkaraktären på något sätt, så är det så jävla svårt att kunna ge den filmen ett bra betyg.
Mm. Och speciellt när det är så att man presenterar som att kolla vad god han är, då blir man ju ännu surare. För att det är han ju inte. Han är ju hemsk.
Det funkar så mycket bättre när man inte liksom sätter det krokbenet för sig själv genom att försöka presentera det på det sättet. Alltså typ i Fjärilen och glaskrypan, så de försöker aldrig låtsas att huvudkaraktären där är någon så här supergod man av något slag. Utan det är ganska tydligt att han är lite av en douche och kan förbli lite av en douche genom hela filmen. Och då kan man köpa det, för att de försöker inte sälja in någonting annat.
Precis. Det var inte någon random boob i den här filmen.
Nej.
För första gången.
Det var lite av en random boob grab, men inte mer än så.
Ja. Det är ju alltid något som talar i en films fördel. Men nej. Nej.
Nej. Där blir det nej. Där blir det bestämt nej. Ska den säga nej?
Ska du få den stora äran?
Ska vi se. Rocco och hans bröder är inte en av de 1001 filmer du behöver se innan du dör. Det var den här tisdagen ni menade.